Ja, då säger vi hej och välkomna till ännu en vecka av denna podcast. Och jag tänkte direkt, Johan, att vi hoppar in i måndagskvällens text-tv-dramatik.
Ja, måndagskvällens viktigaste, största och mest omtalade match. Jönköping Södra mot Gais.
Ja, eller Almtuna Modo.
Var den också på 3-7?
Ja, också. Ja. Nej, det var så att, och det är faktiskt en sak jag tänkt på, att det blir ju svårt för småbarnsföräldrar att följa allsvenskan på samma sätt som det blir att följa till exempel en Champions League eller en sen Premier League av spark. Det är ju en jävligt dålig tid, 19.00.
Det är svårt, ja.
Men 20:07 så hade jag klart av en läggning. Och det, första
det var tidigt, ju. Ja, vi ska inte fastna där. Men
nej, men ibland så måste man jobba, du vet, när man har någonting. En belöning på andra sidan. Då kan man liksom jobba på det. Försöka föregå vissa saker.
I 20 alla fall, över 7.
20 över 7 stänger dörren till min ena sons sovrum. Tar ut min telefon och som man ofta gör då. Knappar in 3-7-7 för att se vad har hunnit hända på Friends mellan AIK och Malmö FF. Vad har hunnit hända på Stadsparksvallen mellan J Söder och Gais? Vad har hänt på Gävlevallen mellan Gävle och Norrby? Och så går man in på den här sidan, det var alltså en perfekt måndagkväll. Vi har precis ställt om nu till vintertid. Det har blivit mörkt ute, det är rätt ruggigt. Man går in på 3-7, man vet att börjar liksom den här ångesten börjar komma in i idrottssverige. Framförallt i fotbollens värld. Och man ser de här tre matcherna, det är ångest i alla tre matcher. Och sen så var det kryddat med internationell toppmatch, får man ändå säga. Just
för att få lite vingslag från kontinenten.
Ja, på 3-7, då är det då Spurs mot City. Ja. Plus lite sådär. Ja, men också någonting från alternativ. Om man säger så, om man säger ja, nu är det någonting från alternativ. Då var det också då Lazio mot Inter. Ja. Och så Almtuna Modo.
Ja, det är en perfekt 3-7-7-uppställning.
Absolut. Och några minuter senare så hade jag fått på tvn och jag hade ju beslutsångest. Vad ska jag titta på? Jag började lite någon minut då på AIK Malmö. Men bytte rätt snabbt till Stadsparksvallen. Det är helt annars än. Det var ju som att liksom natt och dag, stämning, studio, presentation av matchen, spelarna, kvaliteten på tempot, allting. Så går man till Stadsparksvallen, liksom, lite klapp och lite så. Och sen så ytterligare någon minut sen tänkte jag måste ändå se hur stämningen är i Gävle.
Det var du nyfiken
på. Man går dit och man ser den här stenhårda konstgräsmattan. Där det ligger isfläckar runt omkring.
Där det 202 pers var och såg Dalkurd spela i helgen.
Ja, jag vet inte fan hur många det var som såg jävligt. Men det kändes som att det var kanske max det dubbla. Det var väldigt lite tempo. Man hörde alla spelarna ropa till varandra och sådär. Men det fanns något kul. Men jag hade beslutsångest och hoppade mellan de här matcherna. Till sist slutade det med att J Södra vann 2-0. Blytung, seger för dem, blytung förlust för Gais. Gävle vinner med 3-1 mot Norrby.
Sista halmstrået.
Ja, också så. De var tvungna att vinna för att ha en chans. Och nu är det ju så jävla rafflande där nere i Superettan. Men den match jag såg minst på, det var den match som du var på. Nämligen uppe i Stockholm. Jag såg givetvis slutet. Och tänkte att vi hoppar in där, Johan. Hur var slutet på Friends för dig?
Det var trots att det var kanske betydligt högre stämningen på Stadsparksvallen. Var ju en fruktansvärt kall kväll i Solna. Noterade direkt före matchen hur Malmös materialare med det fina namnet Svidde. Mm-hmm. Svidde Nilsson gick omkring inte bara i shorts som jag tror ofta utan även hade t-shirt på sig. Och väldigt ledigt. Jag huttrade som jäklar i min mössa, mina vantar och min rock. Han gick omkring där ungefär som han letade efter en ledig solstol på Mallis. Ett extremt avslappnat.
Den typen av, om man ska säga, manlighet.
Ja, jag bara noterar
det. Den är inte så ofta förekommande längre. Jag tror att våra barns generation, det kommer inte vara många som kommer vara materialare.
Nej, klassiken är väl att 50-60. Är det någon som spelar i kortärmat?
Ja, precis. Ja.
Vilket det var. Ja. Jag tror Sören Rex bland annat. Men det var då en kall inramning, men det blev väldigt heta känslor. Mm. Lät det lite platt?
Men det funkar. Det flyger ändå.
Vet du, jag har tänkt på det här ibland, att ofta så finns det ju grejer som jag och du säkert också vill ta upp, som man noterar i fotbollsflödet. Men där man känner just att jag har liksom ingenting mer och komma med, förutom det som alla andra säger. Nej. Vi har ju heller inte riktigt leveransen för att göra det. Och här tänkte jag på kanske den fotbollsrösten som präglade oss mycket nu väckte upp, som var Albert Svanberg då. Mm. Tror vi pratade om honom i samband med inför VM, när det var VM-krönikotider. Jag pratade med honom om VM-krönikan 94 och så berättade han hur mycket han hade jobbat med sin röst när han kom till SVT. Mm. Så det har tränat otroligt mycket för att hitta rätt leverans.
Ja, just det.
Och då kan man ju säga saker som är kanske inte liksom särskilt märkvärdiga, mm. men bara man har rösten så kan det bidra med någonting.
Ja, tonfallet, och det, jag älskar ju en sån som Kristina Kapelin, det var ju också en röst som man växte upp med. Men det kan också vara, om man läser ut, om man transkriberar det som hon säger ibland, så är det också lite platt, men hon gör det med en sån dramatik, hon har liksom den här teatraliska rösten och tonläget som gör att det lyfter.
Ja, precis. Om man tar det här Kennedy-frisparken och ölfirandet som exempel, så liksom, jag säger ingenting, men jag tänker mig att Albert, då hade han sagt ungefär så här, att klippbild då på att Kennedy byts in i, vad kan det vara, 73 minuten. Mm. Och inbyttes Kennedy Bakircioglu. I 5 minuter undrade hammarbyarna om det var en särskilt bra idé. Sen hände det här. Den största grönvita ikonen av dem alla slog till med en sagolik frispark. Och nu kunde det ju inte bli bättre. Trodde de. Klipp då till Kennedy får ölen och dricker. Då har man ju någonting. Men det har inte vi. Så vi är medvetna om att det går förbi mycket av oss. Vi skulle kanske vilja säga att Henok Goitom kanske har varit allsvenskans bästa spelare i höst. Eller vad det nu skulle
Filip
kunna
Haglund.
Vara. Ja, eller Filip Haglund. Ja, eller vad det nu kan vara. Men jag känner liksom kraven från dig och du känner dem från mig. Så mycket blir inte sagt som vi kanske tycker bara för att det blir platt.
Gudarna ska veta att jag är otroligt långt ifrån det där. Min röst.
Ja,
man, lite stiltig. Ja.
Bästa hade varit om man så här, fan det här, vi vill nämna nu att Filip Haglund gjorde hattrick.
Kanonbra.
Men så här, om man har Albert på länk, kan du säga det här åt oss? Så här, bara så vi får det sagt, det här tycker vi. Ja. Men bidra med någonting. Ja.
Tillbaka till Friends.
Tillbaka till Friends. Och du gick in i det som det pratades allra mest om efteråt förstås. Sebastian Larssons frispark och det efterföljande bråket. Han glider ut på knä och firar. Och skriker krogrunda. Eller vad han nu skrek.
Jag vet inte vad det var.
Men det blev hets i alla fall. Och det blev ju ett stor bråk med väldigt många personer inblandade.
Ja.
Jag hade gått ner. Jag var ju inte där och jobbade på matchen egentligen. Jag råkade vara i Stockholm med annat jobb. Så det här var, jag tänkte jag ser den här frisparken. Och sen så smiter jag så fort den är slagen. Så jag hade liksom lämnat min pressplats. Och stod, du vet, här vid räcket lite längre ner vid Friends. Så jag hade bara 10 meter ner till palavret. Mm, mm. Och det var ju svårt att försöka hålla reda på allt som hände.
Ja, de vävade ju, jag såg ju detta då på Simon, och de vävade ju bilderna många, många gånger. Försökte så reda ut vem är boven i dramat. Man kan ju säga givetvis att det kanske börjar med att Sebastian Larsson gör det, men sen så kan man backa bandet sådär. Okej, var det Bojan Pantic från början som tveksam frispark, eller var det Dahlin som ställde upp muren på ett konstigt sätt som att det var en vänster frisparksskytt som skulle slå den, eller var börjar någonstans? Men i alla fall, hela tumultet där. Och i den här vevan så blev det ju rätt heta känslor bland supportrar på Twitter och sociala medier och så. Men en som skrev någonting som jag tyckte stack ut där, som fick mig att, ja, ah, detta var kul. Det var Patrik Lundberg, bland annat kolumnist på Aftonbladet, frilansjournalist, författare, som skrev någonting i stil med att det här som vi ser just nu med så här många män som bröstar upp sig, som visar aggressiv attityd, men som inte slår till varandra. Alltså man är hela tiden på gränsen så. Som man kanske känner igen från den tiden när man befann sig lite mer i krogmiljö för 10 år sedan, 15 år sedan eller vad det nu kan vara. Där det hela tiden den här slagsmålet hängde i luften. Mm. Inte hela tiden, men när det gjorde det. Men det blev sällan slagsmål. Men däremot så var det alltid någon som i sista sekund kom och drog undan. Precis som att man väntar på att någon ska dra undan en. Men ändå så vill man visa att man är liksom förbannad och arg och beredd att ta fighten. Men det händer aldrig riktigt någonting. Nej. Det är ju rätt klassiskt i fotbollens heta situationer.
Vi ska väl såklart vara glada att ingen liksom går över gränsen och nitar någon.
Ja, det är väl
det är väl någon spärr man har. De flesta av oss har i alla fall. Och det är ju bra att den finns. Men är det inte lite det här, jag är dålig på moderna uttryck, men JVVF. Jag vill vara farlig,
ja,
är väl ett uttryck som används ibland om att man just får ut någonting av att vara på gränsen till det farliga. Mm. Man vill inte riktigt passera det, utan det, ja, det kanske ger någonting extra eller en krydda eller så. Mm. För det var ju många som verkligen var precis på gränsen, eller den kan ju ha varit över om man håller sig till reglementet. Jag reagerade faktiskt lite på att det delades väl ut, vad jag såg i alla fall, 2 gula kort. Ett till Sören Rex och ett till Sebastian Larsson då, som hans andra.
Ove Rösler fick han ett gult.
Ja, men
ostskiva.
Jag hade ju nära till dem och kunde ju, jag säger så här, jag tyckte det var konstigt att Daniel Sundgren inte fick en varning, så mycket kan jag ju säga. Mm. Men det var ju så många där, och jag tänker också på att det där känns ju inte som att, det är många där som vill lugna ner. Men det känns som att det nästan bara blir fotogen. Jag såg en bland många där i vimlet var AIKs säkerhetsansvarig Henrik Kock, om man nu väljer evenemangsansvarig eller vad han kan vara. Det är ju en jävla svår uppgift. Alltså, liksom, men, och det här är ju bara min subjektiva bedömning från åskådarplats, men det ser inte ut för 5 öre som att man lyckas med ansatsen och lugna ner. Det känns bara när det kommer in en person till så är det någon mer som börjar reta sig på någon. Mm. Så att det nästan bara blir värre ibland. Sådär.
Vad man kan säga, vad det gäller de här typen av toppmatcher i svensk fotboll, så är det ju en oändligt massa personer som man knappt vet vad det är för personer som kommer in i de här situationerna.
Mm.
Det är liksom, det är ju 20-tal personer där i civilkläder som plötsligt står där inne och kan stå liksom, var är de någonstans hela tiden? Man undrar, vad är det för personer?
Ja, ja visst. Och sen är det väl, jag tyckte också att fotbollssverige är ganska litet. Liksom för några dagar sedan såg jag Henok Goitom stå i tv-studio och prata om hur Marcus Rosenberg ska försöka göra mål mot Sarpsborg. Mm. Och några dagar senare så står de och fäktas med varandra på plan.
Ja,
det är liksom ganska liten damm. Vi är ju ändå, det finns ju någonting fint med det också.
Ja.
Du nämnde ju domaren där. Där är lite kluven till det, för man vill ju inte bidra till någon form av hets eller hat. Eller, och vi vet att många har fått utstå det och kanske till och med hot. Men det är ju uppenbart, tycker jag, sen Jonas Eriksson slutade i alla fall, kanske även innan, att det finns ett litet domarproblem i elitfotbollen nu. Känns som att för några år sedan hade kanske inte Bojan Pancic fått den här matchen att döma. Och Jonas Eriksson la ju av tvärt. För det här var ju, vad jag kunde se, så var det väl ett mål som Malmö gjorde som skulle ge 2-0, som kanske inte var offside. Frisparken kan man väl också diskutera. Sen står ju muren väldigt långt ifrån. Kanske längre än vad den ska behöva göra. Så jag tänker också allt mer på det här med tilläggstiden. Jag kollade faktiskt det igår. För efter ett tag bråkades det så mycket. Så jag försökte gå igenom vad som hade hänt. Det var 5 minuters tillägg. Och på det tillägget, jag skrev ner ändå då, att frisparken tror jag blåstes vid 94-40.
Mm.
Men innan det så hade Frans Brorsson legat ner och varit skadad i 30 sekunder. Och han efter det så delade han ut varsitt gult kort till Rex och Sebastian Larsson. Och det hade varit någon annan grej där också som gick nästan någon minut för. Men det blåses ju av så fort spelet sätts igång sen efter Sebastian Larssons mål.
Mm.
Det fanns liksom, det är fortfarande så jäkla, jag blir mer och mer det här som man nästan så här ryggradsmässigt duckade ifrån när det framfördes någonstans. Men jag blir allt mer för och spelar 2x30 effektiv tid.
Mm.
Jag satt med en person igår som menade att en match effektiv tid, om man slår ut det, är ungefär 55 minuter när bollen är i spel och sådär.
Jag vet vilken den personen är.
Ja, det är bra att du vet, för jag hade berättat innan. Kan någon ta det? Vem känner så starkt för den här frågan så man gissar vem jag träffade igår?
Okej, det är att jag tror att ganska många tar det.
Tror du
det? Har blivit lite av en käpphäst.
Ja, det är så.
Sista tiden.
Ja, okej. Okay. Uh-huh. Men det är så jäkla godtyckligt.
Uh-huh.
Och det blir alltid, man vet aldrig hur lång tid det är kvar. Och igår så kändes det som att nu blåser jag bara av den här matchen så att det inte tar slut. Men tekniskt sett så måste det vara 1,5 minut kvar att spela.
Mm.
Och det var inte så många som nämnde Norrköping till exempel. Det var Malmö som kanske fick, de var arga då för att de ansåg sig vara blåsta på dels ett mål och den här frisparken, och sen var alla arga. Men jag menar, Norrköping som ändå liksom nästan har in i guldmatchen igen. 1 minut kvar, det kan hända saker.
Mm.
Det var inte så många som pratade om Norrköping igår.
Nej, alltså jag tror, hade jag varit tränare på en högre nivå, så tror jag att det är just den här saken som hade fått mig att gå in i vägen. Den här oerhörda frustrationen över tilläggstiden.
Ja.
För det är ju så, varje gång som mitt lag ligger under.
Det var ett byte jag också, tror jag, när Hugo Andersson kom in. Det tog 1 minut att genomföra.
Ja, precis.
Jag
glömde det. Det är det, precis. Mm. Så är det ju oerhört frustrerande. Om det står att det är 4 minuters tillägg och sen så 3:58 så blåser domarna av. Och då har det hunnit bli kanske till och med 2 byten ibland. En maskning eller 2 maskningar, en frisparkssituation som egentligen ska ta 10 sekunder som tar 40 sekunder. Effektivt speltid på de 4 minuterna är ju ibland bara 30 sekunder.
Mm.
Och det, menar, det går ju inte att ha det så ju.
Nej.
Det är ju satt i system.
Ja. Det kanske har hänt ännu mer grejer efter att vi har spelat in, men Sebastian Larsson bad ju om ursäkt för sitt firande, så tolkar jag det som i alla fall. Du som följde det på tv, det måste ju varit rätt spännande att sett palavret på tv och intervjuerna efteråt.
Ja, ja, jag såg här att Olof Lund fick inleda morgonen med att svara på lite kritik och sådär. Folk tyckte att han var lite, att sysslade med sensationsjournalistik, att han hela tiden ville prata med allt från Milosevic till Norling till Rösler och Sebastian Larsson för den delen om det här tumultet och inte fokusera på matchen och sådär. Men jag tycker i en väldigt pressad situation där det är ett jävligt kaosartat slut att Olof Lund gör ett utmärkt jobb i den rollen. Det är ju det som är hans uppgift där. Fånga upp de här känslorna och försöka liksom bena ut lite grann vad folk tycker och tänker och inte kanske gå igenom att ja, hur funkade pressspelet i första och vad tycker du
där? Det kanske de också har en studio som gör sannolikt.
Ja, lite mer kanske. Och det finns ju en speciell nerv som också har liksom blommat ut den här säsongen mellan just Lund och Norling. De munhuggs ju hela tiden och det kan vara att Norling håller på och skojar eller hånar Olof Lund för hans dialekt. Det kan vara att de, ja men det blir en speciell stämning där och den var ju rätt tydlig. Och sen så var det också mellan Sebastian Larsson och Olof Lund också. Man känner, det är lite grann det här att de båda bröstar upp sig lite grann som spelarna gjorde i tumultet, men ingen vågar slå till riktigt.
Nej.
Och både, alla, både Norling och Lund och Sebastian Larsson och Lund, de är tillräckligt artiga och professionella för att inte spåra ur.
Ja, ja, just Norling kan det vara svårt att veta ibland när han bara är trevlig eller när han är lite retsam.
Mm.
Men just han och Lund har väl haft flera, det är någonting i luften.
Ja.
Det är svårt att sätta fingret på vad.
Sen så fanns det ytterligare ett element i studion då, där Lasse Granqvist, Backe och Axén stod, så blev det också sådär lite så för att då kom in i någon diskussion, Lasse Granqvist och Axén, om det här gula, andra gula kortet på Sebastian Larsson, vilka följder det skulle få om han skulle bli avstängd bara mot Östersund eller om det skulle kunna bli så att han också blev avstängd mot Sundsvall. Där de inte alls var överens och det var också lite dålig stämning.
Ja.
Det var härlig studio halvtimme.
Så många spår såg ju också något av, pratat om att lagkaptenens roll kanske har blivit i många lag inte lika stark som den var förr, men var ju något slags symbol av att Henok Goitoms roll som lagkapten är väldigt stark. Det ser man ju på planen. Men att både Daniel Sundgren och Rashidi hänvisade frågor till honom efteråt. De valde då, Sundgren ville inte säga mycket alls om bråket, utan hänvisade då till vår lagkapten Henok. Det får du fråga Henok om. Det var något nytt ändå. Lätt att glömma här nu då, allt har hänt, är att på förväg, i och med att Norrköping tvålade dit Östersund och satte lite press, så tänkte man kanske innan att ett kryss skulle ändå göra att det finns i alla fall anledning att känna att det fortfarande finns någon form av nerv. Mm. Och det blev ju faktiskt inte vinst för AIK. Mm. 4 poäng. Och nu ska de ju väldigt snart spela igen. Norrköping ska upp och möta BP. Och AIK ska upp till Östersund då. Efter den matchen är vi kanske på allvar riktigt mogna och säga att det hinner nog spelas en omgång till innan vi står här igen, förstår jag. Men det finns anledning att fortfarande bry sig. Krysset säkrade ju inte AIKs titel. Så mycket kan vi ju säga i alla fall.
Innan vi sparkar vidare denna boll så vill vi säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Football Manager. Football Manager 2019 då, som är världens mest avancerade fotbollssimulator. Den nya versionen introducerar många nya funktioner inklusive VAR och mållinjeteknik. Och har nu officiell licens för Bundesliga. Alla 36 lag från Bundesliga och Zweite Bundesliga är fullt licensierade. Om du är helt ny i Football Manager-världen så kan du lära dig spelet med en förbättrad interaktiv tutorial som introducerar dig för grunderna med att vara en fotbollsmanager. Football Manager 2019 ges ut den 2 november till PC och Mac, men redan nu kan du förhandsboka spelet digitalt och få då tillgång till en beta-version och börja ta kontroll över din favoritklubb på en gång.
Vi gör också det här avsnittet tillsammans med biofilmen Bohemian Rhapsody som har biopremiär idag den 31 oktober. Bohemian Rhapsody är en hyllning till Queen och deras musik och dess sångare Freddie Mercury. Filmen följer bandets explosionsartade uppgång när det nästan splittrats på grund av Mercurys urspårade livsstil till återföreningar under Live Aid då Mercury leder bandet samtidigt som han kämpar mot en livshotande sjukdom. Man kan gå in på offside.org/offsidesnack och tävla om biobiljetter till filmen Bohemian Rhapsody.
Ja, och som bekant så skulle vi ju kunna ha en tredje samarbetspartner till detta avsnitt. Kanske ett spelbolag. Mm. Men som vi har berättat om här de senaste 2 veckorna så har vi ju inte spelbolag längre i Offside. Vi har valt att välja bort dem i alla våra plattformar. Inga fler spelbolag av olika anledningar. Om detta kan man läsa på offside.org/spelstopp. Och är det så att man vill stötta oss i det här, vilket många har gjort, och vi är ju evigt tacksamma för alla som har tecknat en prenumeration. Det är det bästa sättet. 39 kronor i månaden, så går man in på offside.org/supporter. Så kan man väldigt enkelt här teckna sig en prenumeration och så gör det att vi kan fortsätta göra den journalistik som vi vill göra.
Så är det. Nu tänkte jag nämna Jimmy Breslin.
Mm.
Vet du vem han var?
Ja,
inte högerytter i Hall. Låter lite
skulle kunna vara det. Polar med, vad heter han, annan Hallkille nu?
Var det Bullard?
Jimmy Bullard. Ja. Han skulle kunna vara ett radar på. Ja. Jimmy Bursley, han var ju en känd journalist. New York-baserad under väldigt många år. Dog väl bara så sent som för typ ett år sedan kanske.
Ja.
Stor under 60- och 70-talet framförallt.
Ja, precis. Framstående kolumnist. Mm. Att han varit väldigt vass på det. Och jag tror att han skrev för en rad olika New York-tidningar. Försökte tänka på honom igår. Om vi ska dröja oss kvar på Friends lite grann. När det bråkades. Han var en gammal sportreporter från början. Jimmy Breslin. Och tog för vana efter ett tag när han varit ute. Att alltid efter en match gå på det förlorande laget. Att det var deras omklädningsrum han ville gå in. Inte hos vinnarna. Där finns ofta storyn, menar han. Alla andra rusar in för att prata med målskytten eller ja, baseball kanske var eller vad det nu var, så sökte han i det lite jobbiga.
Mm.
Och var ofta då hade lyxen att få bli ensam, för det var inte så vanligt på den tiden att man brydde sig om vem som har förlorat. The winner takes it all. Men det där kan man ju känna igen, och det tänkte jag faktiskt på i lördags när Piteå vann SM-guld, som vi säger grattis till. Och vi pratade förra veckan om vilken dramatik det skulle bli inför sista omgången i Damallsvenskan. Mm. Det blev det sannoliken. Och jag var en av många som följde det.
Mm.
Då Piteå vann hemma mot Växjö. Samtidigt då som Göteborg i en svängematch vann mot Rosengård. Men så fort de hade vunnit så lämnade jag det där väldigt snabbt. Det var lite så här som vi började avsnittet med också. Att det är svårt att uttrycka sig intressant eller spännande eller bra om någonting som är så självklart.
Mm.
Vilket betyder då att de har utfört en bragd. Det har de ju verkligen. Mm. Och jätteintresserade innan och oerhört raffel. Det var ju på håret verkligen eftersom Rosengård kom tillbaks. Men att man direkt lämnade, och hade man varit där så hade det kanske varit spännande att gå in i Rosengårds omklädningsrum istället.
Mm.
Det kan också vara bra. Kanske inte just för stunden, men om man framöver vill skriva någonting längre. Det var bra att det fanns ett kamerateam inne i Malmös omklädningsrum när de åkte ur till exempel. Det gav ju en del till blådårar, sen kan man ju säga. Det här gillade Jimmy Breslin att göra och gå åt ett annat håll. Och den mest kända texten han skrev hade inte med sport att göra utan med, om vem, Anders?
JFK.
Just det, John F. Kennedy, inte Kennedy Baker Cioglu. Efter att han hade dött.
Mm.
Precis, om det var inför begravningen.
Ja, dagen efter begravningen tror jag det var.
Ja, då, jag vet inte vilken hans arbetsgivare var då, men han åkte först, tror jag, till Vita huset. Och det var det fler som gjorde.
Mm.
Det var tusentals reportrar där från hela världen, och han då återvände till sin redaktion och sa att jag kan inte göra något där som ingen annan gör. Det blir bara samma sak.
Mm.
Och sen tog han då initiativet att istället åka till Arlington Cemetery, kyrkogården, där Kennedy skulle begravas, vad jag antar var nästa dag då.
Mm.
Där var det ingen annan som var, men däremot så fanns personen där som höll på att gräva Kennedys grav.
Mm.
Dödgrävaren, lite slarvigt uttryckt kanske. Han höll på att gräva där, och honom gjorde istället Jimmy Breslin ett porträtt av. Det var det ju ingen annan som gjorde, och istället kunde han då genom den här enkla arbetaren också berätta något om Kennedy. Har några strofer från den här krönikan på svenska då.
Levererade som Svanberg. Skruva den som Svanberg.
Ja, det behövs nästan inte här. För den här är fin som den är. Här behöver jag inte Albert. Det är mer, Albert skulle mer behövas att säga något begåvat om Piteås SM-guld.
Ja, just det. Ja, det är sant.
Clifton Pollard hette mannen som grävde John F. Kennedys grav. Och som då John Breslin gick och pratade med. Och så här stod det bland annat i kolumnen sen dagen efter. Pollard är 42 år gammal. Han är en spenslig man med mustasch som föddes i Pittsburgh och var menig i 352 ingenjörsbataljonen i Burma under andra världskriget. Han tjänar 3,01 dollar i timmen. En av de sista att tjäna under John Fitzgerald Kennedy, som var USAs 35:e president, var en arbetare som tjänar 3,01 dollar i timmen och säger att det var en ära att gräva graven. Det blev stilbildande då. Det har säkert nämnts på mer än en journalistutbildning. Det gjorde det på min bland annat. Att försök gärna, om det går, titta åt ett annat håll. Mm. Så kanske du får något eget. Och då försökte jag ha Jimmy Breslin i huvudet då. Aha. När det hade bråkat ett tag på Friends. Och tittade mig omkring. Vad kan det finnas här som man kanske kan fokusera på när alla låtsades då att jag kanske hade en krönika att skriva. Och nu kommer alla skriva om Sebastian Larsson och bråket. Vad kan det finnas istället? Så titta ut, och sen så var det vid ett ögonblick då, det var väl när det bråkade som mest, då samtliga spelare på något sätt var inblandade och ledare och alla massa mer. Men så stod det en spelare för sig själv, bra bit därifrån, ute på planen, och väckade mest besviken och trött på att det skulle bråkas. Det var Frans Brorsson. Mm. Och där fanns ju något.
Absolut.
Han hade då gjort en jättefin match, tycker jag. Och då bär man då med sig att han hade en jobbig vår. Mm. Hade några jobbiga matcher och kanske varit ifrågasatt. Om han håller måttet för ett lag som Malmö FF får spela där. Han kastades väl in mot Sarpsborg på slutet, tror jag. Och nu fick han alltså spela. Rasmus Bengtsson bland annat var ju borta. Mm. Och hade gjort det jättebra. Och han stod bara där och var besviken över målet som hade släppts in och orkade liksom inte ge sig in i det här. Det här var liksom en ögonblicksbild och jag såg att det kanske var fler spelare, så han kanske var där sen, jag vet inte, men han stod helt för sig själv där. Jag tänkte, om jag hade varit Jimmy Breslin nu, så är det där hade jag börjat.
Mm. Det är ju en krönika man hellre hade läst.
Ja, men jag hade kanske också, jag hade haft en redaktör som är nyhetsdriven, så kanske inte han hade varit, eller hon varit så intresserad av.
Helvete.
Ja, ingen bryr sig väl om Frans Brorsson som har gjort en okej match.
Ska du vara så jävla pretentiös?
Ja, skrek han horungar eller inte? Men det var något med den bilden. Och också att det var just Frans Brorsson, tror jag. Om man visste lite om
hans säsong. Fint spanat, Johan.
Ja, tack ska du ha.
Det har väl kanske inte undgått så många att Brasilien har en ny president. Eller han tillträder den 1 januari, om jag förstått saken rätt. Bolsonaro, som ju har omnämnts i Offside för något år sedan.
Kanske till och med var i år.
Ja, det var kanske det.
Jag vet ju att Henrik Brandao skrev ju en text som handlade ner om Ronaldinho och vad han har för sig numera. Mm. Och hur hans ställning kan påverka kommande presidentvalet i Brasilien.
Så det var.
Så det kanske var där. Och det har ju nämnts på flera nätställen att Ronaldinho har varit supportive till denne Bolsonaro, som inte är vilken politiker som helst.
Nej, Bolsonaro för dummies är ju då att det är ju en extrem högerextrem typ som ju har fascistiska drag. Han vill skyffla bort Amazonas för att bygga motorväg genom det. Han tror inte på global uppvärmning. Han ligger väldigt nära Trump. Han ligger väldigt långt ifrån mänskliga rättigheter. Vill förbjuda samkönade äktenskap, abort.
Kritisera poliser som inte skjuter för att döda.
Precis. Är en hårdnackad typ av politiker som har ett förflutet som fallskärmsjägare, tror jag, inom armén. Gjort en karriär där. Är en oerhört kontroversiell typ som är på alla sätt, får man säga, om man är en demokratisk vän, en jobbig typ.
Mm. Och en problematisk världslig utveckling, förstås.
Det får man verkligen säga. Med detta sagt då, så har man ju följt detta den senaste veckan, där framförallt Brandao, tycker jag, har stått i fronten för DNs räkning och rapporterat med den nära. Har man följt detta och lärt sig mer om honom och har också hela tiden känt en viss oro, som i mitt fall Liverpool-supporter, då vi har några brassar i laget. Hur ställer sig Firmino till Bolsonaro? Hur ställer sig Alisson och Fabinho?
Ja, det finns ju redan exempel på att många brasilianska fotbollsstjärnor ställer sig med tummen upp.
Precis.
Och, bokstavligt talat.
Ja, för några månader sedan så Lucas Moura i Spurs hamnade lite i blåsväder efter att han hade verkligen gått ut och gjort en endorsat Bolsonaro på alla möjliga sätt. Och det har varit många, Kaká har varit en och jag tror Neymar har gjort lite tummen upp och sådär. Och hela tiden har jag bara känt, vad skönt, Firmino ingenting. Det är ändå min favoritbrass i Liverpool. Ingenting än så länge. Och fortfarande ingenting.
Men däremot, Alisson, sa du?
Alisson har ändå likat, om jag har förstått saken rätt, en Instagram-bild på Ronaldinhos Instagram-konto där han står och typ bredvid Bolsonaro och gör tummen upp, eller hang loose-tecknet som hans.
Ja. En väldigt vänlig tolkning, om man ska försöka se det ur Alissons perspektiv, skulle vara att han bara blir glad över att se, titta där är någon Ronaldinho, like. Ja, det är, men det är också lite att underförklara hans intellekt helt.
Lite så. Och nu så har jag då något av uppgifter att Fabinhos hustru i helgen också har antytt att hon var glad för att Bolsonaro är den som ska leda landet framåt. Och det är ju problematiskt, det måste jag säga.
Det finns många lager här.
Ja, det vart vill du börja? Ja, men det enkla laget, det första laget, är hur ska jag förhålla mig till de här spelarna som uppenbarligen på något sätt i alla fall inte tar avstånd från en sån här idiot som är farlig på så jävla många sätt och som vill göra livet så himla mycket jobbigare för minoriteter och för de som inte är så som han vill att en vanlig människa ska vara.
Firmino är tyst än så länge.
Ja.
I det här läget så håller du tummen för att hans tumme inte åker upp.
Precis. Exakt så. Va? Lite svammel. Nej, det var inte svammel. Det var lite mer lite smartare än så.
Ja, jag förstår. Men då alltså både då Fabinho och Alisson finns det vissa tecken som också är Liverpool-spelare då, ska vi säga, för de som inte vet.
Absolut. Och det är problematiskt. Alltså jag tycker ju på något sätt att det är ju så. Vi har ju pratat om Robinho för ett tag sedan som spelar i turkiska Sivasspor och lagkamrat till Mattias Bjärsmyr. Där är det så enkelt. Hade Liverpool värvat Robinho med där han är dömd för en våldtäkt, med där han undgått straffet genom att han inte rör sig i Italien och överklagande och sådär. Då hade det ju varit, alltså det hade blivit jävligt stora stormar. Eller om det hade varit någon som hade misshandlat sin hustru som vi har fall av i svensk fotboll och sådär. Att det blev lätt för vettiga, normalt funtade supportrar att ta avstånd. Den här spelaren ska inte få representera vår klubb.
Men här har du ingen som har brutit mot lagen utan bara någon som du tycker har problematiska åsikter.
Ja, och en gång, jag vet ju inte. Det kan ju vara så. I bästa fall så är det bara...
Nej, men det finns, nej, men Liverpool är bara exemplet här. Det finns ju gott om brassar som har gått ut och varit glada över att Bolsonaro blev vald.
Precis.
På demokratisk väg.
Ja, exakt. Mm. Jag vet ju det. Ja. I alla fall. Och det är ju problematiskt för mig. Jag känner ju direkt så här, fan. Det är inte nödvändigtvis så att jag vill se Fabinho lyckas i Liverpool just nu, om det är så. Men det är ju ett lager. Nästa lager då, om man börjar försöka komplicera lite grann, det är ju om man har då Jürgen Klopp, Liverpools tränare, som ju uttalat åt vänster och väldigt långt ifrån det som pågår i Brasilien just nu. Och han har ju uttalat sig i samband med Brexit i England och så, där Liverpool, det förkroppsligar lite grann Liverpool som är en arbetarklass där man traditionellt sett har varit väldigt mycket vänster och så. Och det är liksom det rimmade ganska väl så med klubben att Klopp gjorde det. Men det är väldigt tydligt vad han står någonstans. Han har sagt det också i andra intervjuer att han är intresserad av politiken. Det är ett stort intresse. Han följer vad som händer, utvecklingen i världen och vad som händer i hans hemland Tyskland och så. Därför vet du, Merkel fick kliva åt sidan nu också i helgen.
Mm.
Många stora grejer.
Ja.
I alla fall. För honom som är så tydlig var han står någonstans. Och sen så har han två stycken nyförvärv som kommer i sommars. Som eventuellt då står på helt andra sidan. Så långt ifrån nästan politiskt man kan komma. Hur ska man förhålla sig till det egentligen? Jag hade haft så himla svårt som tränare. Eller om vi säger att jag är chef på ett företag. Det är jag på ett sätt. Det är inte så många,
du har inte så många under dig.
Nej, precis. Men hade jag varit chef, vi säger på ett företag som tillverkar skor. Jag har 20 stycken anställda. Två stycken av nyanställda visar sig att de är fascister. Ska jag då, jag kan inte säga upp dem på grund av politiska inriktningar som de här personerna har. Men
skulle ju kunna göra det om de har fascistiska symboler på sig på jobbet kanske.
Nej, precis. Men om det bara är åsikter de har, jag kan inte säga upp dem då. Vi har liksom en...
Skulle du få facket på det?
Ja, då skulle jag få facket på mig. Men jag skulle ju heller inte promota dem internt. Jag skulle inte liksom kalla in dem till ett utvecklingssamtal och säga, fan vad du har skött det här, vi höjer din lön. Jag skulle gjort det lite jobbigare för dem, tror jag. Och det är ju liksom någon slags åsiktsregistrering. Det är ju känsliga territorier vi är på nu.
Ja, du kan ju inte, man kan ju inte komma heller till att när Liverpool ska spika sin trupp, att de åsiktsregistrerar spelare som ska in. Och se till så att allt är, ja men det här rimmar med hur vi vill att Liverpool ska vara.
Det går ju inte. Och jag kommer ihåg att vi pratade lite grann om det här i samband med att Niklas Buchtor gjorde sin comeback i Sirius. Och det var väl bara några dagar efter valet var klart, tror jag, som han offentliggjorde detta.
Ja, just det.
Och då tänkte vi, det finns något intressant här där man skulle kunna kanske använda Niklas som en person i en intervju för att prata om liksom någon slags alltså, klimatigt omklädningsrum. Om man kommer till politik, det är ju ingen hemlighet att hans hustru är kristdemokrat.
Nej, det vore dåligt om det var en hemlighet. Hon är partiledare.
Ja, precis. Men att det finns någonting där, att nu är det inte på något sätt extremt att vara kristdemokrat. Men skulle det vara så att han hade varit tillsammans med en hustru som hade varit partiledare för Bolsonaros parti, som är ett extremt parti. Hur skulle det rimma om man har sen, och i andra änden, någon som är väldigt mycket åt vänster eller väldigt bara står för demokratiska värden och sådär. Hur skulle det påverka ett lag? Och lite så med Klopp och...
Ja, du tänker att det också kan finnas lagkamrater då till kanske Alisson och Fabinho som skulle kunna tycka att det här är, jag kan inte ha någon som flörtar med en fascist.
Nej, men lite så.
Och passa bollen till honom. Nej, eller det kan jag visst det. Jag är stark nog att kunna skilja detta. Nu vinner vi mot Spurs.
Ja, men röd Ruben.
Ja.
Blåvitt.
Ruben Svensson, ja.
Han har en super höger, ultra höger personlighet som han sitter och byter om med i sitt omklädningsrum och som han kanske ska spela tillsammans med på, i backlinjen eller på mittfältet.
Röde Ruben och Paolo Di Canio startar en podd. Ja. Man hade ju lyssnat.
Ja, det hade man fan gjort. Ja. Men det finns ju någonting där som jag som kommer utifrån ett utifrånsperspektiv här försöker givetvis problematisera för att vi ska ha en diskussion om det. Men det finns någonting som är intressant i det. Hur mycket ska man acceptera som en lagkamrat eller som en tränare bara utifrån vad en person har för åsikter?
Det är säkert, alltså du är påverkad av ditt supporterskap och det är sådana här grejer som kan göra mig glad att jag inte är en supporter till något lag, för att då behöver man inte hamna i de här grejerna. Det är lättare för dig att problematisera det nu än på övertid och Liverpool jagar, ska de möta Arsenal i helgen?
Ja.
Och jagar ett segermål.
Fabinho nickar in den 93.
Ja, då har du ju inte det här top of mind riktigt. Så det bär du ju dig alltid med dig. Att just där i stunden så är du väl helt i matchen. Mm. Sen finns det ju gränser såklart. Mm. Jag känner ju också att man får veta alldeles för mycket idag. Mm. Och det blir jobbigt. Sociala medier är ju sannoliken en utveckling till det här. Det finns ju säkert massor med personer som jag såg upp till och hejade på när jag var barn, olika idrottare som hade åsikter som jag idag inte skulle tycka så mycket om. Det kan ju handla om precis vad som helst. Mm. Men det visste man ju inte då. Det ställdes kanske inte de frågorna sociala medier säger, men det finns ju också en tendens att man avkrävs en åsikt på ett annat sätt, kan jag uppleva idag. Och att också ett visst mått av hyckleri från vår sida, att vi blir glada och säger ofta och längtar efter att en fotbollsspelare ska våga använda sin plattform till något annat än att bara come on boys, nu fokuserar vi på nästa match, och att vi blir glada när de gör det. Ja, då kan man ju inte förvänta sig att de också bara ska säga saker som man gillar.
Nej, det finns ju hyckleri där.
Ja, då kommer det ju komma saker som, fan, det här vill jag inte veta om den här personen som jag ska sitta och heja på lördag. Jag vet inte alls, jag slipper förhålla mig till det. Och är glad att jag slipper förhålla mig till det. Mm. Så du är ju den som är i det intressanta läget här.
Ja, och jag har inga problem med att om det är så att jag är moderat och att det visar sig att det finns en spelare i mitt lag som är sosse. Det är ju inte på den nivån. Liksom.
Nej, det hade varit jobbigt att leva sitt liv.
Men i det här extrema fallet
med Bolsonaro.
Så det är ju extremfall där det är så radikalt, nästan extremism, som är skillnaden. Liksom. Och där tycker jag att där blir det aktuellt att i alla fall problematisera och att ifrågasätta om det är möjligt att ha de här stora diskrepanserna politiskt och ideologiskt i en sammansättning av människor.
Ja, man får vara lite försiktig med vad man önskar. Man får reda på allting, och det är ju samma, jag vet inte allting om dig eller ens med närmaste vänner. Det kan ju liksom finnas grejer som man håller för sig själv. Mm. Men man kan ju inte ha en situation när man ska in i ett VM-slutspel. Men det blir konstigt nu när jag tänker på det. Man vill kan vi prata om Qatar nu? Fan, ska Sverige verkligen, om vi går till VM, spela där nu? Nu pratar vi om mänskliga rättigheter. Mm. Men man skulle ju inte tycka det var rimligt att man skulle fråga varenda landslagsman, var står du i abortfrågan? Eller vi pratar om jämställdhet eller vad det nu är. För ja, de kan ju välja att inte svara. Mm. Man kan göra som David Beckham alltid gjorde och säga med ett vänligt leende att jag känner inte att jag är rätt person att uttala mig om detta. Mm. Jag är för okunnig. Mm. Vilket var en ganska smart väg av honom att välja. Och då kanske man kan tycka, fan vad fegt. Men så här i efterhand kan man ju ibland känna att ja, skönt. Mm. Att jag kanske inte fick hela hans åsiktsregister.
Ja, samtidigt så för ett par veckor sedan så pratade vi om det. I samband med att Vigge
Ronaldo,
och Ben Olsen satt på podiet och fick fråga från Simon Bank, tror jag, om hur de såg på Ronaldo och våldtäktsanklagelsen.
Det är väl att vi tar för givet att om de väl skulle prata så skulle de säga något som vi gillar.
Ja.
Och inte att så här, fan, det här verkar inte vara, han tog bara ljugit ihop allt det här. Det var jag tror, vad tror du Robin?
Ja, precis.
Jag hade ju stått still.
I det sammanhanget vill jag minnas att det vi sa, att man måste i alla fall vara förberedd på att få frågan och tänka efter innan, vad ska jag svara som inte bara är ett goddag yskaft svar.
Ja, och det här, i de här fallen är det ju inte riktigt att de här brasilianska spelarna då som har gått ut och varit glada för att Bolsonaro vann, de har ju ändå gjort det på eget initiativ. Mm. Det handlar väl oftast om sociala medier, men kanske någon av dem har fått en fråga, men annars är det att de själva har gått ut oombett. Mm. Jag tänker att de är så jäkla kristna också, att det är lätt att glömma hur mycket det spelar in i Brasilien. Kaká känns som att han är någon kristen på sätt som han tycker skulle vara, så är det nästan enda som betyder någonting. Mm. Så, jag tror vi är så sekulariserade och så svårt att förstå.
Visst.
Inte som en ursäkt, men bara som att man får inte glömma det.
Nej, det
var väl den andra delen av Brandaus artikel där med när Ronaldinho flörtade med höger politiker, vilket han då fortsätter att göra, att han skrev en del om just pastorernas makt, hur nära de står fotbollen, och det är en alternativ karriärväg för många spelare att bli pastor. Så.
Definitivt. Ja, jag vet inte om vi reda ut så mycket. Jag tycker det var intressant att lyfta ämnet, för att det känns som att vi har bara precis ett början på det här, med tanke på hur det är. Och det finns ju någonting, om jag ska avsluta det här, som är det här PK-samhället som det babblas och bråkas om och så, att man kan ju nästan längta, precis som du var inne på, efter en tid där inte det här fanns PK. För att det känns som att väldigt många som vill bryta mot PK, eller åsiktskorridoren, att de gör det för att man ska göra ett statement. Att jag är trött på det här. Jag är trött på att jag inte kan säga vad jag tycker och tänker utan att det ska bli en superstor grej av det.
Ja.
Det var lite skönt innan på det sättet. Att
ja, man skulle vara rädd om det visar sig att, har du sett det på tv i... ikväll, så är klockan 8, då ska de ta hit hela 94-truppen, Sverige 94, och så ska de bara prata om vad de står i alla politiska frågor. Mm. Man har ju varit rädd, för man vill liksom ha kvar minnet av dem bara som, det var bara fotbollsspelarna som jag älskade. Så det finns ju något, det är en slingrig väg liksom. Men den kommer ju bli inte mindre aktuell.
Nej.
Det kommer ju komma mer sådana här fall. Men vi ser nu då på lördag om Firmino har sagt någonting åt ena alla hållet.
Jag håller tummen.
Jag byter ämne helt bara och ska inte stanna så länge här. Men jag läste en intervju med Andy Cole, den gamla stormålskytten från bland annat Newcastle och Manchester United.
En av de första man tänker på om man ska börja rabbla radarpar, Cole och York.
Ja, kanske det första. För oss i alla fall. Som en forwardsduo och så. Var det York som var The Smiling Assassin?
Ja, det var
Solskär var det babyface det,
ja, just det. Cool. Fick inget.
Nej, och det är kanske inte så konstigt. Lite det jag ska komma in på. Inte just att han inte fick sitt smeknamn. Men intervjun var ganska drabbande läsning. Han var nära att dö, Andy Cole, på grund av njurproblem för ett tag sedan. Och gjorde en operation och fick en släktings njure inopererad istället. Men han berättade om att det fortfarande var jobbigt och att han var osäker på den här njuren, och så pratade han om att han har haft depressioner och till och med självmordstankar, och det hedrade honom på ett sätt. Han hade ingen, jag tror till och med skribenten påpekade det, att Andy Cole sitter inte här för att han har en bok att sälja eller liksom vill tjäna pengar på att dela med sig berättelse.
Det får man säga är ganska så ovanligt.
Särskilt i England. Ja, precis. Det fanns ingen produkt att sälja i sammanhanget. Det var ju en tung intervju såklart att läsa, men han kom ändå in på det, skribenten, lite om glansdagarna i United och sådär, och det pratades om att han och Sheringham var ovänner. Men det nämndes också i någon passage, det som jag minns från, för de härjade ju tillsammans, York och Cole, som du sa, och gjorde en satans massa mål, liksom 99 kanske. Men Cole var så svår att ringa in, som motståndarsupporter tyckte jag det, och jag tror även att United-supportrar tyckte det. Han hade, vissa spelare är sådär, att vi gillar ju att sätta stämpel på spelare. Man kanske är ett svin, det kan bli en stämpel. Man är spexig, eller man är så tråkig så att det blir en grej, som James Milner kanske. Men Cole kunde man aldrig riktigt göra det. Han kunde aldrig bli liksom en känslomässig ikon. Han vräkte ju in mål, och det var väl alla United-supportrar tacksamma för. Att han var så bra, helt enkelt. Man hade liksom inte utstrålningen av att, det var nästan som att de tyckte att han inte riktigt, du borde ha the time of your life, men det ser inte ut som att du riktigt har det. Det är liksom något, han visade inte så mycket, och som att han inte riktigt hade så kul på jobbet som man skulle kunna förvänta sig att man har. Så han var något av en gåta, och det togs upp här. Och det bara slog mig att vissa spelare har det där, vi som så gärna vill ringa in dem. Det var inget han kanske har ett, Akoli kallades han kanske. Men hade inget liksom liknande som The Smile. Ja, men hans radarkompis då, York, skrattade ju hela tiden. Och hade den här lite, liksom den soliga Trinidad, lite manjana nästan, men ändå kunde han göra mål när som helst. Cole var bara dödligt effektiv. Och vissa, även de som spelar som Per Karlsson, har ju någonting, där har han ju såklart sin längd i AIK, att han varit där så länge, som kan göra honom till ikon, men det finns någonting där som också nästan är lite kultigt. Jag har svårt att sätta fingret på vad det är, men Cole hade inte det alls.
Nej, om jag bara tänker då tillbaka till landslaget, så en sån som, får man ändå säga, vart Cotone Poffs, Rodén. Han har väl lite grann det över sig.
Ja, lite kanske. Men
han har liksom svårt att förhålla sig till honom. Han har, visst, Elfsborgarna har sina känslor till honom och sådär, men det är ju inte den första de vill bygga en staty över, resa en staty över i Borås.
Nej.
Och
nej.
I landslaget så känner man, han är väl med mest för att liksom Wettergren hade honom lite grann där. Och
ja, men där blir det nästan lurigt, för alltså, han börjar ju nästan bli Men han är ju såklart en asskicklig fotbollsspelare, men det blir nästan att det skojas lite om Rodén. Mm. Att den senaste truppen som var, det var flera som var ut, men Rodén han är kvar. Mm. Honom gillar Janne. Så man nästan blir lite nyfiken av den anledningen. Vad har han? Jag läste faktiskt då, för jag blev just lite nyfiken på Rodén. Och jag tror han är från Ulricehamnstrakten. Mm. Hösna kanske. Mm. Och då talades just om hur otroligt professionell han var. Jag tror hans familj pratade om gamla tränare i Elfsborg och att han alltid var så tacksam att ha i laget. Han var intelligent, tog varje roll som han tilldelas och var lojal och duktig och fann sig precis överallt. Det var kanske inte konstigare än så. Nej, men där börjar det nästan slå över att man blir, så här, man blir nyfiken på honom. För man undrar, någonting måste han ha. Cole var ju så bra.
Ja, men vi vet ju det. Att han har ett klädmärke där han sköter ekonomin från Italien.
Som ja, så var det.
Någon slags revisor.
Ja, det är ju någonting. Ja. Ja, det tror jag inte Cole hade.
Nej.
Så, men grejen var ju att han var så bra. Han var ju liksom kanske en av världens bästa forwards under en period. Och då Sebastian Andersson hade lite av det här, slår det mig nu, som ju faktiskt var en av dem som kom med i landslaget. I alla fall han var Djurgården, att Djurgården inte riktigt visste hur de skulle liksom, det som inte riktigt, det var inga genvägar, vilket man kan ju gilla på ett sätt med kyssa klubbmärke och så, men och nästan han kunde se lite trumpen ut och som att han nästan heller hade velat göra något annat. Samtidigt hade ganska bra siffror, sen gick det väl ännu bättre i Norrköping, men ingen kunde säga att han är en dålig forward. Liksom, men man blev inte riktigt klok på honom.
Nej.
Så var det med Cole med.
Johan, jag tänkte att vi skulle runda av med en liten utblick.
Ja, vi hade ingen förra veckan.
Nej, jag tror inte det. Det är alltså segmentet i podcasten där jag ska överraska dig med någonting som jag känner att du inte riktigt har koll på ute i fotbollsvärlden eller i fotbollssverige. Denna vecka så tänkte jag bara prata lite kort om Santi Cazorla. Det var ju uppmärksammade bilder när han offentliggjordes i Villarreal här i somras. Rätt pajig presentation.
Ändå är lite svag för pajiga presentationer.
Ja, men det var någon slags hologram där han plötsligt dök upp. Ja, i alla fall. Kort om det.
Okej, jag är mer förtjust i pajiga presentationer, att det är liksom en stylp. Det är presskonferensen.
Nej, det var inte så. De försökte göra det modernt, men det landade inte riktigt så väl. Skit i det. Han skadade ju ankeln, tror jag det var, i oktober 2016. Det var en allvarlig skada med komplikationer som gjorde att han inte spelade då på 2 år. Och nu i förra omgången av La Liga mot Atletico Madrid spelade 90 minuter för första gången på 2 år.
Han är väl annars en sån spelare som har varit, kanske inte motsatsen, men om du är nervös över de här brassarna och det är problematiskt, så har väl han varit en spelare som fansen har kunnat känna bra människa, Santi Cazorla.
Precis.
Vilket gjort att man kanske har känt extra mycket när han varit skadad.
Exakt, det verkar som det. Och han blev ju lite grann för att han hade så mycket skadebekymmer på slutet i Arsenal. Men innan de åren så var han ju otroligt bra. Han blev väl framröstad, tror jag, hans första säsong. 2012 kanske i Arsenal, som Arsenals bästa spelare av fansen, och hade ju några säsonger där han var grymt, grymt bra, så här kvick, kunde bryta mönster, bra skott.
Det blir läge att kalla in Albert Svanberg.
Precis, leveransen inte var här. Nej, det är bra, Johan, att du sätter punkt här på det. Jag ska inte försöka. Men, och han har faktiskt, det är ju det som gjorde mig så glad, jag tänkte jag vill bara lyfta upp det här. Han har spelat 8 av 10 inledande matcher. Inte 90 minuter alla gånger, men han har spelat och han är tillbaka. Ingen trodde det. Han fick liksom provträna med Villarreal i somras för att bevisa att han klarade av det här.
Ja, det var så.
Nu går det jävligt dåligt för Villarreal. Jag tror de ligger precis ovanför strecket efter 10 omgångar. Men det går bra för Santi Cazorla. Han är 33 år idag. Har ändå 77 A-landskamper för Spanien. Han var med. Var han med 2008? Kanske.
Men tänker mer att han kanske var med 2010.
Ja, det var
fall.
Han definitivt.
Men kan ha hoppat in. Ja. Ja. Jag minns mest den här inhopparen som sen bara försvann. Som var en tunge bland alla små. Han Guissa,
ja,
2008.
Just det. Ja, det hade han någonting som man kommer ihåg.
Nej, det var bara att han stack ut bland alla små nätta lirare. Så var han någon liten tung och slänga in. Men jag tror fan att han gjorde kan ha gjort något viktigt mål eller sånt där. Guissa.
I alla fall, lite kort då. Han gjorde ju som sagt 129 matcher för Arsenal. Försvann helt från radarn och kom tillbaka. Och det är ju väldigt kul. Men det som gjorde mig lite ledsen när jag läste om honom, det var att förutom att han har 3 hundar, varav en heter Zlatan, så tatuerar han in, som många fotbollsspelare gör, sina barns namn på underarmarna. Som han ofta då kysste efter ett mål. Men i de här komplikationerna och när han behövde operera något infekterat sår som hade, där han behövde operera, så behövde han ju då ersätta med fräsch, pigg hud. varpå han fick ta från just, tror det var hans dotters tatuering, ta hud från armen för att sätta på benet. Så nu har han liksom inte kvar det namnet där och har han bara liksom spår av den tatueringen på benet. Det var rätt drabbande.
Oj, ja.
Där man känner att jävlar, det har varit rätt, inte bara en psykiskt jobbig period utan fysiskt jävligt tufft och så gissar
jag. Vad speciellt.
Ja. Men det lät ju lite deppigt, men jag tänkte vi avslutar detta lilla segment med en liten, ska vi avsluta kanske hela avsnittet med en liten trudelutt, en liten specialskriven låt om Cazorla som jag hittade när jag började läsa om honom, som är en slags, kommer du ihåg låten Informer? Informer. Ja, det är en liten cover på den som handlar om Cazorla.
Ska vi ta våra sponsorer då?
Ja,
och så får vi gå ut med den trevliga Cazorla-trudelutten. Yes. Så vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Football Manager 2019, världens mest avancerade fotbollssimulator. Den nya versionen introducerar många nya funktioner, inklusive VAR och mållinjeteknik. Och har nu officiell licens för Bundesliga, alla 36 lag från Bundesliga och Zweite Bundesliga. Om du är helt ny till Football Manager kan du lära känna spelet med en förbättrad interaktiv tutorial som introducerar dig för grunderna om att vara en fotbollsmanager. Fotbollsmanager 2019 ges ut den 2 november till PC och Mac, men redan nu så kan man förhandsboka spelet digitalt och få tillgång till en beta-version och börja ta kontroll över sin favoritklubb då.
Vi har också gjort detta avsnitt i samarbete med biofilmen Bohemian Rhapsody och som har premiär då idag den 31 oktober. Bohemian Rhapsody är en hyllning till Queen, deras musik och dess sångare Freddie Mercury. Filmen följer bandets explosionsartade uppgång när de nästan splittrades på grund av Mercurys urspårade livsstil till återföreningen under Live Aid då Mercury leder bandet samtidigt som han kämpar mot en livshotande sjukdom. Man går in på offside.org/offsidesnack för att tävla om biljetter till denna film.
Mm, då tackar vi så mycket för den här veckan och att ni har lyssnat på oss. Och vi gör det då och går ut till den här Santi Cazorla-låten.
Mm.
Är det rätt uppfattat?
Kul att Santi är tillbaka.
Jag har ingen tummen upp till Bolsonaro från Santi i alla fall.
Nej, så det kan jag säga.
Ha det bra hörni.
Tack, hej. Now a man of them, you take it back for them.